Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det fanns också en gräns på hur mycket jag orkade höra mig själva arg och upprörd över det politiska läget i världen och Sverige. Men det fick mig också att vilja göra någonting ännu mer så där oförnekbart i liksom mitt bidrag till landet och till liksom tidens tankeströmningar på något sätt.
Rätt varvet. Att säga att mycket har hänt sen sist är en underdrift. För Jason Diakité, även känd under artistnamnet Timbuktu, har de senaste 2 åren varit en händelserik tid. Han har flyttat utomlands, skilt sig, vandrat i sin familjs fotspår och samlat sina intryck av den resan i nyutkomna boken En droppe midnatt. Boken skildrar den strukturella rasismen och förtrycket som svarta i USA levt under och i stor utsträckning fortfarande påverkas av. Han har pratat med medborgaraktivister. Ett av de samtalen var med en kvinna vid namn Alouette Jones, och det spelade han in på sin mobil och spelar upp ett klipp från alldeles strax. Men han har också pratat med sina äldre släktingar som han knappt träffat tidigare. Hans farbror Obi som varit demokrat hela livet men det senaste året jobbat för Donald Trump till exempel. Ja, den här intervjun som du ska få höra blev ett samtal om just den här boken, men också om svallvågen av 5-12-rörelsens pris som han mottog för 3 år sedan. Lönlösheten i att tjafsa på sociala medier och hur det egentligen kommer sig att Jason är så oerhört stilig alltid. Producent för det här 6:e avsnittet av Revervet är David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu kör vi. Jason Diakité i Revervet. Varsågoda. Hur mår du?
Bra. Alltså förutom att jag liksom håller på att dra på mig någon sorts förkylning. Men annars mår jag asbra.
Har du något sätt att slåss mot en förkylning?
Klassiska sätten liksom. Någon sorts... Eller fast jag har inte gjort ett smack åt den här förkylningen och kommer säkert inte göra det heller. Jag hinner inte riktigt. Men käka lite kiwis, så mycket citron och ingefär man kan få i sig när man träffar på dessa frukter. Passionsfrukt, allt med mycket C-vitamin.
Vitlök och sprit.
Vitlök i öronen och sprit i munnen.
Men det hjälper inte.
Nej.
Förra gången mådde du också bra.
Grymt.
Nu när jag lyssnade på vårt samtal från förra gången så reagerade jag väldigt starkt både i intervjun och då. För då för 2,5 år sedan så var det också måndag. Och du var så här, ja men det är bra fast det är måndag.
Exakt, det är inte min så här bästa.
Nej men det
dag.
Är så jävla sinnessjukt tycker jag. Jag är fortfarande provocerad av att du som ändå är liksom, du har aldrig haft ett riktigt jobb. Vad
har jag att tycka illa om med måndagen?
Exakt.
Ja, det är bara att veckan börjar från, det är liksom botten av alla dagar. Det borde heta söndag 1 och söndag 2 kanske.
För att uppa det? Men då skulle man ju jobba på andra söndagen.
Ja, fast, nej, alltså jag skulle då föredra att man var ledig både söndagen och söndag 1 och söndag 2. Eller jag har oftast försökt lägga upp mitt frilansande kulturliv, kulturarbetarliv, så att jag inte har liksom, tagit möten eller mött omvärlden så, i så liten utsträckning som möjligt på måndagar.
Okej. Jag lyssnade precis på Mark Maron. Han gjorde en... för någon månad sedan kanske, sitt 700:e avsnitt. Shit. Och då hade han en dubbel. Så först så hade han Julia Louis-Dreyfus.
Just det, Elaine i Seinfeld.
Exakt. Ja. Och sen hade han Louis C.K.
Ja, grymt. Grymma gäster.
Ändå hyfsad lineup. Men, och då pratade han om, med Julia, så sa han att, nej men... Jag hade skrivit upp frågor men jag glömde dem i huset. Och hon bara, men vill du springa och hämta dem?
Nej, vi kör bara.
Ja. Och det var lite samma sak med dig. Jag brukar känna mig otrygg om jag har mindre än en sida.
Exakt, och nu har du bara en sida.
Eller
du...
En halv sida, ska vi säga. Och så vi får se hur det går.
Exakt.
Om vi bara backar bandet, för som jag sa förut, det var april 2014 som det förra avsnittet publicerades i alla fall, så det var väl ganska exakt 2,5 år sedan. Vad har hänt sedan dess?
Mycket alltså. Jag har skrivit en bok.
Ja.
Jag har flyttat till New York. Jag har spelat en massa och snackat med mycket människor och så här. Gått ur en relation och gått in i en ny. Jag har upptäckt mycket med mig själv, mognat en del. Sådär.
Tagit
vuxit upp lite mer än sist.
Tagit din längsta paus från musiken ever?
Bland annat. Eller? Alltså typ inte. Just det, så här, april 2014, det var precis typ någon månad innan jag släppte den sista platta jag släppte. Så jag typ inte skrivit några låtar sedan dess.
Nej.
Så sen vi såg sist. Då var jag precis i sluttampen och helt så här inne i att göra färdigt den skivan. Ja, men jag har inte skrivit några låtar sedan dess.
Men du, hur kommer det? Alltså jag förstår liksom själva lusten att testa någonting annat. Fanns det liksom en kommersiell så här, nej vad fan, den sålde ingen vidare, jag måste hitta på något nytt?
Nej, det tror jag inte. Alltså för att jag mäter ju inte det jag har gjort i liksom hur mycket det har sålt. Alltså, utan mer vad jag känner, alltså hur pass, vilken kvalitet jag kan leverera. Jag kände mig lite så här, tom på inspiration, alltså tom på ämnen och grejer att skriva rapplåtar om eller låtar om. Plus att jag liksom på något sätt liksom låtarna blivit lite argare och argare generellt sett. Jag vill hellre skriva liksom positiva låtar. Så att det fanns också en gräns på hur mycket jag orkade höra mig själva arg och upprörd över det politiska läget i världen och Sverige. Men det fick mig också att vilja göra någonting ännu mer sådär oförnekbart i liksom mitt, jag vet inte, bidrag till landet och till liksom till, jag vet inte, den liksom tidens tankeströmningar på något sätt. Förklara lite mer, alltså verkligen ta itu med det här att vi har en växande rasism i, inte bara i Sverige men i världen liksom. Försöka agera någon sorts motpol på ett mer effektivare sätt än att bara skriva en arg låt, så att säga. Och säga att man ska hissa upp någon politiker i en flaggstång, för att det gör ju onekligen folk arga, men och liksom de som redan höll med en håller med en om det. Man kanske inte omvänder så många. Inte för att jag har något sorts liksom högmodigt tro att jag kan omvända folk, men i varje fall kanske beröra en och annan, så att även om man inte har blivit utsatt av rasism, utsatt för rasism, att man kanske kan känna in lite, eller försöka känna in lite hur det känns för någon som har blivit det. Och således kanske inte utsätta folk för det, så att säga.
Men tror du att det finns en enda sverigedemokrat som har förhandsbeställt din bok?
Ingen aning, alltså. Jag tänker att någon har ju fått i jobb att läsa den, tror jag. Alltså det, jag kommer ihåg på valnatten, var det 2006? Nej, det var inte 2006. Det har ju varit tre val nu som de har, liksom, sen de har varit i riksdagen. 2006, 2010 och 2014 då. Men någon ringde mig på en av dessa valnätter, så var det någon som, ja, det var någon sån mediekanal som ringde och bara, ja, vad tycker du om att de spelar din musik på Sverigedemokraternas valvaka? Så jag bara, ja, men det visar i varje fall att de har lite så här ironi och självdistans. Vad roligt och hemskt. Och så där var min känsla. Så att kanske någon i deras stab, liksom i partistaben, har fått jobb att läsa denna och se vad vi kan, finns något sätt vi kan liksom använda detta. Kanske så, nej, jag vet inte. Jag ska heller inte bara, jag får inte heller glömma att jag också bär på en massa fördomar. Speciellt då kanske om sverigedemokrater. Och jag försöker vara ärlig med att jag har de fördomarna. Men som min kompis Nathan sa till mig igår, att är det en sak att man har fördomar, det har alla. Men skillnaden kanske är hur pass beredda vi är på att omvärdera de fördomarna när de motbevisas. Det kan vara så här fin tanke, det kan man ju bära med sig. Att så här, men jag tror detta om denna personen. Men låt mig åtminstone hålla liksom en glipa i dörren att den personen kanske inte är den jag tror den är. Så att jag kan omvärdera. Liksom.
Jag håller med Nathan om det. Problemet är väl bara när fördomen inte handlar om en person utan om en grupp också. Mm. Alltså, då blir det precis lite knivigare. Vi var lite på det här med att liksom, och göra något annat än musiken. För jag antar att du hade en massa erbjudanden som låg om att skriva bok. Liksom.
Alltså jag har blivit några förläggare och förlag har hört av sig under årens lopp och frågat, ska inte du skriva en bok? Och det har ju, alltså, jag har ju närt liksom drömmen att skriva en bok liksom, i det att det har funnits på min bucket list på något sätt länge. För att jag älskar att läsa böcker och allt. Jag har liksom läst mycket. Ibland mer, ibland mindre som det. Ibland har man ganska dåligt samvete av att fan, jag måste läsa mer. Men framförallt när jag var liten älskade jag att läsa. Det var verkligen en så här väldigt bra, effektiv och rolig verklighetsflykt på något sätt. Så jag har länge velat skriva Och det är kanske tre gånger som jag har fått frågan, ska inte du skriva en bok, ska inte du skriva en bok? Men då har jag liksom inte trott att jag kan, klarar eller kommer kunna göra det, så att säga.
Men har du då, har du haft något slags alltså,
nej, men jag började skriva en bok med sådär anekdoter ur mitt rika artistliv liksom, 2008.
Okay.
Med bara lite så här hågkomster och lite små roliga pekorala funderingar. Men det var ju också för att jag hade skrivkramp och inte kunde liksom få fram en låttext, och mitt liv berodde på det. Men en bit in i det här att jag började hålla på med den här boken då, så, så fick jag plötsligt inspiration att skriva låtar, så jag gjorde en platta istället och sen stack ut på turné, och så ett och ett halvt år senare så bara, den här bok, nej fy fan, det där var ändå dåligt. Så att det var väl inte meningen att det skulle bli någon bok då. Men när jag då lärde känna Mustafa, för att han och jag bor i närheten av varandra. Vi träffades på Treans buss och sen så två gånger, och sen så fikade vi någon gång och började snacka och kom bra överens, och mycket intressant människa att diskutera med och samtala med. Så när jag höll på med ett sommarprat 2014 också faktiskt, det är juni 2014, så hörde jag av mig till Mustafa och bara, kan inte du bara kasta ett öga på mitt manus, se om du har några pointers. Så skickade jag över manuset till honom, fick jag tillbaka det. Då fick jag en smak av hur jobbet sen skulle komma att vara de närmaste två åren. Fick jag tillbaka det med lite rötta överstruket och liksom skippa det här sentimentala skitet och var inte så pretentiös och liksom flytta upp det här, flytta bort det där. Men så sa han också att, och det var allt, det var väldigt bra tips. Så jag liksom följde hans råd och så blev det bra. Det blev bättre.
Jag lyssnade på det i fredags.
Okej, okay, ja, tack. Men vad heter det? Och så sa han också angående ett stycke då om min farmor och farfar, att där har du fröt till en bok. Och jag bara, okej, okay, ja, ja. Så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och ett halvår senare sitter jag och tar en kaffe med min farsa i Malmö. Och då berättar han en jäkligt rolig story om när han skulle köra bil från Harlem i New York till ett ställe som heter Harlem i Georgia, och blev stoppad av polisen i South Carolina 1965 och trodde han skulle bli lynchad. Så när jag kom hem efter den fikan så skrev jag ner hela den berättelsen och så skickade den till Mustafa och bara med orden, jag tror jag har börjat på boken. Och då fick jag svaret att det tror jag också, men nu behöver du bara skriva väldigt, väldigt mycket mer. Och sen satte det igång, så att säga.
Ja, vad roligt. Men hade du förlag och så klart då? Eller
liksom? Ja, men det blev i samma veva, träffade jag Abbe Bonnier och han var då ännu en förläggare som frågade om jag inte skulle skriva en bok. Och då sa jag att jag faktiskt precis börjat med det. Men bara så du vet så vill jag skriva den själv. Det kommer inte vara någon kändisbiografi, det blir ingen liksom snaskerier, utan det här är boken jag vill skriva. Och då sa han, fine, skriv den. Och sen så var det klart liksom.
Fan vad mysigt. Men det är mycket jobb.
Ja, det har det varit. Men det har varit skitkul jobb. Fan, jag diggar det. Alltså, man kan sitta på flygplan, tåg, kafén. Det är bara mellan mig och min laptop. Och sen så jag har liksom vridit ur mig de här liksom kapitlerna. Så jag har kunnat skicka över dem till min redaktör och säga, vad tycker du om det här? Och så får jag lite feedback och lite pepp och inspiration och ibland lite så här fingervisningar. Så att det har varit väldigt, och liksom jag har vetat varje dag att detta är mitt mission, mitt uppdrag. Jag tror det kommer kännas lite tomt nu när den är klar och intervjuerna är gjorda och liksom, när boken har flyttat hemifrån liksom.
Ja, vad roligt. Fan, men för nu, jag hörde dig i morgonpasset häromdagen och då var det ju så här, ja, nej, jag vet inte vad jag ska göra nu.
Nej, alltså jag vet vad jag liksom drömmer om och lite så här leka med för idéer, men jag vet ju inte exakt.
Kan du ge mig någonting?
Ja, men jag tror jag vill skriva mer. Jag menar exakt om vad, vilken liksom berättelse eller tråd som liksom känns mest än. Jag har inte riktigt hunnit, så jag måste landa och ha lite tråkigt ett par dagar, veckor innan liksom något så här uppenbarar sig lite för mig.
Det du har skrivit är liksom det är ett slags släktkrönika kan man säga.
Typ. Mm. Alltså dels det och sen så då också någon sorts reflektion om vem jag är och hur jag kom fram till den jag är på något sätt.
Mm.
Om min väg från att vara halv till att vara hel, om inte dubbel på något sätt.
Just det. Mm.
Eller fyrdubbel. Alltså i det att min hisspitch har varit det att jag är född i Sverige till amerikanska föräldrar, varav en är svart och en är vit. Så hela mitt liv har jag känt mig som hälften svart, hälften vit, hälften amerikan, hälften svensk. Tills jag för några år sedan insåg att jag faktiskt är helt svensk, helt amerikan, helt svart, helt vit. Ish. Att jag kan äga alla identiteter helt enkelt.
Mm.
Så hur kom det sig?
Jag har tvåspråkigheten känts som en superkraft för dig?
Mm, ja, definitivt. Alltså tvåspråkigheten har aldrig haft något problem. Jag lärde mig, eller mina föräldrar och jag talar alltid engelska, och så har det alltid varit. Så att fram tills dess, att mina föräldrar skilde sig när jag var väldigt liten, och sen så blev min mamma ihop med en svensk man. Så han var väl den som lärde mig svenska. Fram tills dess pratade jag bara engelska.
Hur gammal var du då?
Ja, men så, tre bast, det är fyra. Och sen så lärde jag mig väl svenska ganska fort som barn gör liksom.
På dagis
ja, men precis. Men så tvåspråkigheten har alltid känts som en fin grej. Och det har alltid varit, det är reflexmässigt i mig att switcha språk. Men sen blandar jag också mycket. Mm. Inte lika mycket som mina föräldrar har verkligen ett så här bastardiserad både engelska och svenska. Eller i det att när vi pratar engelska, vilket vi alltid gör, så använder de väldigt mycket svenska ord. Och, alltså, vilket jag alltid liksom ska rätta dem om, så att säga. Säga att nu får ni liksom prata ordentlig engelska, för det här är liksom förfärligt. För att amerikaner kommer inte riktigt fatta vad ni pratar om. Liksom.
Nej.
Eller engelsmän, någon engelsktalande. Så här.
Roligt att det uppstår liksom något slags kreol i varje sån familj, känns det som.
Mm. Men alltså min flickvän pratar svenska och engelska såklart, men också kinesiska. Vilket Aha. hon själv bestämde sig för att hon ville lära sig, och sen så lärde sig det, så att säga. Och det är också en så här, så två ganska naturliga språk, och sen så ett sen som man har så här bestämt sig för att det här ska jag lära mig.
Mm. Det är en tuff, och det är också ett tufft språk att erövra.
Ja, jo, men det kan jag verkligen tänka mig, och väldigt annorlunda från vårt eget, så att säga. Och det är alltid en sån mäktig känsla när jag liksom ser henne prata det här språket.
Mm.
Och också ser reaktionen bara kineser när hon öppnar munnen och snackar. Min bästa kompis talar japanska, och det är samma sak där. Det är en bra skill alltså, mm-hmm. att snacka många språk. Alltså, ju fler desto bättre.
Verkligen.
Men ja, sen så har man ju olika språk till olika saker. Man har kanske olika förhållanden till varje språk. Som jag, hela 90-talet skrev jag mina rapplåtar på engelska och ville låta som de liksom, amerikanska rapparna jag lyssnade på. Det var så ganska intetsägande rapplåtar om hur bra jag var på att rappa. Lite som så här, rappens kärna ofta är. Liksom.
Mm.
Men sen när jag började skriva på svenska, då upptäckte jag liksom något sorts djupare substans i mina låtar. Men varje gång jag ska, och nu skriver jag inte så ofta raptexter på engelska, men varje gång jag gör det så låter jag som 90-tals Jason. Liksom. Det blir, alltså jag har inte lika... Jag kan inte vara mig själv lika lätt när jag rappar på engelska som jag kan på svenska.
Mm. Det där är ju väldigt intressant, för egentligen så borde du ju kunna vara på ungefär samma plats.
Det borde jag ju. Men det är nog en sån här vanlig grej. Men sen så har jag då, och jag menar, i Sverige finns det ju många som skriver låtar på engelska. Så Robin gör det, Lycke gör det, min kompis Magnus Tingsek skriver skitbra texter på engelska, promo och loop troop gör det, så att jag liksom, och det är ju deras andra språk så att säga, eller liksom ett språk de har lärt sig, men de kan ändå skriva skitbra texter som berör folk som har engelska som modersmål och kanske enda språk, så att säga. Och det är kanske att man har lite så här en hälsosam respektlöshet mot det andra språket. Mm. Jag vet inte om det är lite så mitt förhållande till svenska. Sen så plus att svenska är liksom ett mer... Alltså det har en ärligare känsla på något sätt. Det är lättare... Så engelskan har mycket fler adjektiv. Det är lättare att vara vag och liksom... flummig på engelska.
Mm.
Och plus att det är så här... I USA speciellt så behöver man ju inte mena vad man säger. Det är liksom nästan så här som svensk, den största, eller inte den största, men en sån stor omställning. Att om en amerikan så bara, oh yeah, this is so great to meet you. You know, we need to talk, we should have a meeting. Och så får man deras kort, så ringer man 2 dagar senare. De bara, what, who are you, you said?
Mm.
No, I'm Jason, we just met, you said you wanted, you know, we should meet. Well, I don't have time to meet you. För att det är liksom, det är bara en grej man säger, liksom, att vi borde ha ett möte, vi borde ses. Och som svensk tänker man så här, ja, då är det 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 betyder, liksom.
Har det där faktiskt hänt?
Ja, ja, många gånger, liksom.
Okay.
Men, så med det sagt, alltså svenskan har det lite i sig att, säger du någon, om du väl säger någonting, så menar du det, liksom. Vi kommer från liksom en fåordigare kultur och svenskan är också ett mindre språk. Plus att vi har mycket mer låneord från andra språk. Från engelska till liksom, eller man lyssnar på Erik Lundin, han lånar in från alla världens språk. Eller så här. Och det kan man göra på svenskan, det är väldigt här elastiskt och böjbart. Jag gillar det som fan.
Mm.
Jag kan tala min version av svenska och du kan tala din. Liksom. Man hittar på egen jargong och slang och så vidare. Det gör jag inte riktigt med engelskan. Den är väldigt så här satt för mig. Liksom. Mm.
Men, ja, men då är det kanske för att du inte... även om det är ditt på sätt och vis första språk. Mm. Men att du inte... Den har inte för, jag antar att den där elasticiteten, den kan du nå med engelskan också. Men det handlar kanske lite grann om att... Ja, men du, nu har du skrivit hur många album på svenska liksom.
Mm. Och också levt i Sverige, snackade svenska verkligen varje dag.
Visst. Mm.
Så är det lite så.
Mm. Du, en grej som du gjorde förra gången vi sågs, det var så jäkla bjussigt tycker jag. Det var ju att du, dels så lyssnade vi på, du skickade någon gammal demo till mig från 90-talet. Men så spelade du upp röstmemon också med dina...
Just det, just det.
Det var väldigt generöst. Varför gjorde du det?
Du bad mig om det.
Ja, men...
Snackade vi om så här låtskrivarprocessen eller något sånt?
Mm.
Ja, för fan, jag har ju... Jag jobbar ju mycket med röstmemon, vet du. Mm. Alltså, även då i bok... Alltså, alla mina så här intervjugrejer är ju röstmemon.
Ja, okej.
Okay. Vill du ha något röstmemo så kan du såklart få det.
Ja, det är klart jag vill.
Så det är ett parti då i boken när jag åker till South Carolina. Till den lilla staden där min farfar är född, som heter Allendale. Och då... hade vi med oss dels en kvinna som min kompis Marcus liksom sa, gav mig nummer till. Och när ni är i Charleston, ring Alouette så kan hon liksom ge lite tips. Så hon följde med från Charleston till Allendale. Så jag ska se här, jag har något där hon snackar.
You wanna, you black, you wanna be better than...
Do you think maybe that trauma from like all these mothers who've seen their sons died and the babies have been... You know, given away. I mean, could the trauma be like genetically kind of?
That's what I'm trying to tell you. It's in the DNA.
Yeah.
Because it's there. It's mental, as well as physical.
Culturally, physically.
And that's where the damage comes in. Remember, I said we're damaged.
Mm.
We're literally damaged, and it's going to take a lot to fix it. It's going to take an apology from the American people first.
Det här är tunga grejer också. Så att Alouette Jones, svart kvinna i 60-årsåldern, liksom, så här diskuterar vi det här arvet från slaveriet, det här liksom, den obehandlade på något sätt smärtan. Hon menar att det finns en liksom kollektiv PTSD som afroamerikaner bär på, som det aktiva i modern tid, det aktiva arvet av slaveriet är det. Och som hon säger här, att det kommer ta en lång tid att behandla detta och an apology from the American people, hörde ni här på slutet liksom. Och att det är så här genetiskt och kulturellt sitter i människorna. Liksom. Här åker vi runt tillsammans då i Allendale som är en av de fattigaste ställena i USA. Och den fattigaste kommunen i South Carolina. Och det är liksom vartannat hus eller var tredje hus är övergivet, utbränt. De flesta människorna är svarta, 40% av 83% svarta, 40% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Det är liksom inte ett USA som vi känner igen från Hollywood eller våra besök där, så att säga. Det är inte New York eller USA. Och det ledde ju till liksom mycket diskussion. Och man får en annan liksom... Man får ett annat förhållande till det landet och det USAs historia och hur historien, trots att den hände, historia är alltid hänt från igår och bakåt så att säga, men hur det påverkar idag och framåt.
Mm. Ja, men det här är så sjukt tycker jag att vi så här, ja, men det är väl lite samma sak egentligen, om man bara tar, om man nu ska ha ett liksom svensk centralistiskt perspektiv så här, att vi vi kan ju inte ändå, trots att nästan alla människor som var med om andra världskriget är döda, vi kan ju inte påstå att vi är klara med det.
Nej.
Vi kan inte påstå att vi är klara med förintelsen. Att vi liksom, vi kan inte egentligen påstå att vi är klara med slaveriet heller. Det liksom finns en kollektiv skuld ju, som är helt odelad med, känns det som. Och det är jätteintressant tycker jag att det är för, alltså, din bok, att den plockar upp de grejerna som vi inte, jag tror, alltså jag har inte läst någonting om slaveriet i Sverige. Nej. Sen jag pluggade historia i grundskolan. Liksom.
Alltså det finns så många aspekter av detta. Det finns ju en liten rörelse som menar på att det borde ske en ekonomisk kompensation för slaveriet. Så här, hur det nu skulle liksom kalkyleras och tas fram är ju väldigt svårt att se framför sig. Men också. I det minsta som Aluetto här säger, det börjar med en ursäkt från det amerikanska folket. Mm. Och det har inte ens givits. Men liksom ett ännu tydligare exempel på det är att så Obama var i Hiroshima som den första amerikanska presidenten som tror jag någonsin har besökt Hiroshima. Mm. Och innan dess, ett halvår innan dess, så var utrikesminister John Kerry i Hiroshima. Ingen av de två ledarna bad om ursäkt. Så tänk att du är president av USA. Också denna liksom vidsynta, storsynta, kanske unika verkade som presidentmaterialet Barack Obama. En tänkande man med vänliga ögon och någon sorts internationellt påbrå liksom inskrivet i sin genetik. Har inte ens så här, hövligheten eller värdigheten eller medkänslan att be om ursäkt för att det... Ja, men det är ett policybeslut. Mm. Det kan vi inte formulera, så att säga. Vi kan inte visa det. För att man som enda nation på jorden har, och i människans historia, har använt ett så fruktansvärt vapen som en atombomb mot oskyldiga människor. Så att hundratusentals människor liksom dog. Mm. Och man ber inte om ursäkt.
Ja,
jag menar, i en vänskapsrelation hade det varit helt fucking förödande. Jag menar, om jag kom hem till dig och du bjöd mig på middag och innan jag, liksom, den kvällen slutade med att jag slog sönder din dator. Jag vet inte, av någon anledning bara så här, slog sönder din dator och sen så är du ändå så här snäll, någonstans lyckas vi liksom, och så snackar inte vi på 2 år för att det var jävla dålig stämning sist. Och sen så blev vi lite vänner igen så här, för vi började jobba ihop. Och så sa jag, okej, ja, men jag är nog redo att bjuda hem dig till mig. Och så kommer jag dit och så ber inte jag om ursäkt för sist. Mm. Eller ingen gång i de här 2 åren ber om ursäkt. Då har du sagt, ja, men han är bara fullständigt dum i huvudet. Alltså det funkar ju inte så med mellanmänskligt, socialt, att man inte ber om ursäkt för grejer.
Ja, visst. Mm.
Men det ligger mycket i det att, så att säga, erkänna att någonting har hänt. Och om man inte erkänner att det har hänt och man inte kan liksom vara ödmjuk inför det och liksom säga att men det här var en mörk del i historien. Jag menar, Sverige har ju också någon sorts delaktighet i andra världskriget. Vi lät tåg passera igenom, tåg med soldater som skulle ockupera vårt grannland. Mm.
Vi har en egen ursprungsbefolkning som vi har behandlat som skit i hundratals år. Liksom.
Så det, alltså precis som människor måste göra. Man måste liksom acceptera, omfamna, inse sina egna brister. Om vi inte kan göra det som liksom, länder så kommer vi aldrig kunna utvecklas. Precis som om vi inte kan göra det som människor så kommer vi inte heller utvecklas. Då blir vi som någon sorts här... Då blir det ju Donald Trump.
Alltså, ja, men exakt. Så. Jo, men det är det. Och jag har ju svårt att tänka mig att Donald Trump, när han besöker Japan, att han kommer passa på att be om ursäkt för.
Ja, nej, det är en som han har åker dit. Han har väl... Ja. Ja, nej, jag vet inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja, för fan. Det här känns ju som, när du är där med, nu tappade jag bort hennes namn.
Alouette.
Fan, det där måste du göra mer av ju.
Men det är det jag känner också. Sen när du frågar mig vad jag ska göra härnäst, så är det ju liksom, det är sånt här jag är sugen på att göra. Men jag måste hitta liksom det som är då, men, eller du, någon sorts intressant ingång.
Fast du har ju träffat, du måste ju ha träffat, nu när du är i stan, tv-produktionsbolag.
Jo, men det har jag faktiskt.
Ja.
Så det är ju så att säga en väg. Men jag har liksom, apropå att jag har fått erbjudande om att skriva bok tidigare, så jag dels själv pitchat, det var ju för sig bara en gång, men så hade jag en tv-idé som jag pitchade till en tv-program som skulle heta Yo i stugan.
Okay.
Som var någon sorts blandning av, i mitt sinne då, av Yo MTV Raps och Beavis and Butthead. Så det gick ut på att jag, min kompis Amato och min kompis Jens skulle sitta och kolla på rap-videos och bara typ snacka skit om hiphop-videos. Och att det skulle bli världens roligaste tv-program, var jag helt övertygad om. Mm. Det var inte SVT.
Nej, det blev P3 Hiphop istället.
Ja, precis. Men, och sen har jag, men sen dess har jag fått några erbjudanden om att göra tv-program. Det har liksom aldrig blivit av. Det har inte varit någon idé som verkligen har triggat igång mig. Liksom. Men... jag är lite på gång igen. Så vi får se hur det blir. Jag har, det är liksom någon sorts... det känns tydligt att tv är något annat. Det är inte riktigt samma grej. Eller såklart inte samma grej som att skriva rap eller skriva en bok eller sådär. Men det är någonting jag måste testa någon gång i livet.
Ja, men det tycker jag. Du, för, och du har ju programlett mycket. Du är bra med människor.
Tack.
Easy on the eye.
Jag har inte ansikte för radio alltså.
Nej, tvärtom.
Nej, jag vet. Men jag tycker bara en rolig grej att säga att man har ett ansikte för radio.
Jag tycker det var en detalj bara från din bok, men det faktum att din farfar var kypare på ett tåg tyckte jag lät så himla flott. Alltså, finns det kvar tågsträckan liksom?
Alltså de har ju inte bara tågtrafik i USA, men det finns det nog, de här olika. Men de hette då Pullman-tågen, och det var då från det här bolaget Pullman Railroad Company, eller vad fan de hette. De hade i princip så här, ja, men det var USAs, eller östra USAs största så här, tåglinjer. Mm. Och då hade de liksom matsalsvagnar, lite som vi också hade förr i tiden. Då var det väl lite så här, det var innan plasten kom in i liksom världen också. Så då tänker jag att det var så här vita dukar och porslin och liksom svarta kypare givetvis som serverade. Mm. Då fanns det nog också så här, en tågvagn för svarta och en tågvagn för vita och så här. Men ofta har ju svarta människor, eller det har ju varit det de har gjort, att jobba som tjänstefolk för vita människor. Mm. Så min gammelfarmor, hon jobbade som husa åt en rik vit familj och jobbade också som städare på samma pullmantag. Men ja, det var nog flott för dem som blev serverade så att säga. Men jag menar, min farfar tyckte också, och det var ju ett... Det var ett bra jobb. Så att han fick en lön. Han hade råd att liksom köpa skjortor, gå i slips, putsade dojor. Alltså, han kunde bära sig fram, trenchcoat, han kunde bära sig fram med värdighet. Mm. Så i det att jag i min värld liksom, kan tycka att amen, jag siktar inte på att bli kypare. Även fast det är såklart ett ärofullt och bra jobb. Men för min farfar var det liksom inte bara det, han nådde liksom, han pikade med det liksom. Mm. Det jobbade han med hela sitt liv. Men det hade han också haft sämre jobb innan, som plocka bomull och putsa skor och så. Lite hårdare och mindre betalt, tänker jag.
En grej som vi har gjort sen vårt första möte var väl ändå att jag hösten 2014 intervjuade dig när du hade fått utmärkelsen att Sveriges bäst klädde man.
Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja.
I någon superflott townhouse.
Lärkstans villa.
Ja. I ljuset av att din, liksom, när jag läser din bok och jag läser att din farfar tyckte att det var jävligt viktigt att man liksom dress sharp. Mm.
Och min morfar var också då, min morfar på min mammas sida, han var ju, hans pappa var ju stormrik liksom, men förlorade alltid börskraschen 29. Men han växte ju upp i så här ett liv av överdåd. Men han var ju en superfancy dresser hela sitt liv. Så att han var ju också sån. Och min farfar lika så. Fast min farfar kom från mycket anspråkslösare bakgrund. Mm. Men min pappa har en fin bild på min farfar. Där han har så här damasker och liksom en jäkligt flådig hatt. Och han ser ut som Nat King Cole eller något.
Mm.
Så det var viktigt att... ha style liksom, även om man inte hade cash.
Nej, men du har ju liksom på något sätt då finns det en nedärvd liksom.
Tror du man kan ärva stil?
Inte vet jag, men det känns som att du har i alla fall tagit med dig att det på något sätt är viktigt.
Mm, men ja, för mig är det viktigt hur jag klär mig liksom sådär, vilket det är för många. Alltså svenskar är ett ganska stylish folk skulle jag säga.
Mm.
Och liksom Skandinavien är också känt för sin stil, liksom i allt från möbler till kläder till musik. Och märkligt att vi fick den lotten, så att säga. Alltså, inget ont, men liksom så här, Paraguay är kanske inte känt för att vara så här, ett liksom så här, modemedvetet folk. Man kanske kända för något annat, men Sverige är det. Så det är märkligt hur det blir liksom.
Mm. Känner du dig hemma i New York nu då?
Ja, ganska mycket. Alltså jag har bara bott i Stockholm i 5 år. Jag har inte riktigt... Alltså jag känner mig fortfarande lite som att jag är på besök i Stockholm. Så jag antar att jag kommer känna det ganska länge i New York också. Men jag nyper mig själv i... Men det gjorde jag ganska mycket när jag flyttat till Stockholm rätt länge också. Men nu är det i varje fall i New York. Nyper jag mig ofta i armen av att säga, wow, jag bor faktiskt här. Mm. Shit, vad fett.
Mm.
Det är väldigt kul.
Och det blir aldrig... För det har jag tänkt ändå någon gång när jag har så här... mellanlandat och ska göra någon intervju i New York och sen så ska jag vidare till LA och jetlaggad, har barnvagn liksom att det blir så här, nej fy fan, jag får panik av den här jävla stan. Blir du aldrig överväldigad av New York?
Jo, men det kan man ju bli, absolut. Alltså det är mycket folk och det är trångt och liksom, speciellt när man kommer från Los Angeles till New York. För Los Angeles är lite artigare, lite mer laid back, lite lugnare. Framförallt till exempel i trafiken, man har ju jättemycket trafik i, mycket bilar i LA, men också mycket bilar i New York. Men i New York är de helt så här, folk är så upprätade i trafiken, som bara tutar som bara den, och så fort att det, som bilen framför en kör efter 0,3 sekunder så bara lutar sig på tutan. Medan i LA så hör du nästan aldrig någon tuta. Det är bara lite mer avslappnat. Så att när man kommer tillbaka från Los Angeles och solen och den blåa himlen och kommer till New York och alla det tutar och liksom, det luktar lite mer asfalt och sopor på något sätt, så kan man ju bli lite överväldigad av det.
Mm.
Men, eller så här, en supertrång tunnelbanevagn vid rusningstid liksom. De har någon, alltså, står och svettas bland tusentals andra på någon perrong och tåget är sent. Då kan man ju också bli lite överväldigad. Men det är ju grejen med städer överhuvudtaget. Man kan ju bli överväldigad av liksom, tystnaden och mängden träd i en skog på något sätt också.
Ja,
kanske inte lika så här. Det är inte samma känsla alls. Men...
Nej, det är inte lika in your face.
Nej.
Din far känns som att han i boken framstår som en person som ofta gör sig till offer i hur han framställer sig själv.
Mm, det var så jag, min uppfattning är väl lite så. Ja.
Mm.
Min känsla. Nu är jag också hans barn, så att jag är också den som kommer döma honom hårdast av alla i världen. Så att säga.
För att då göra det relevant för dig också. Mm. Har du det draget också?
Det är väl en anledning till att jag dömer honom så hårt för det. Är väl att jag inte vill vara sån själv. Men kanske är det liksom. Det är väl ofta det som retar oss med andra. Är väl speglingen av oss själva liksom. Och våra mindre goda egenskaper som vi helst önskar inte behöva inse att vi kanske bär på. Som kan få en att reagera. Så att jag försöker prata mycket med mina vänner om såna här känslor liksom. Så att det på något sätt kan göra att jag kan jobba på att inte vara, till exempel vara en person som gör mig själv till offer eller som skuldbelägger andra människor eller som är överdramatisk och så vidare. Men jag får ju, precis som vi var inne på tidigare, fast då angående så här nationer och länder, men jag måste ju ärligt se mig i spegeln för vem jag är. Och jag kan aldrig så att säga komma över och förbättra mina mindre goda egenskaper och sämre kvaliteter om jag inte kan se dem för vad de är, som på något sätt omfamna dem, ta dem vid handen och sen så liksom försöka jobba på att bli bättre på det liksom.
Mm. Har du något konkret exempel på det där då, när du har antagit en offerroll?
Ja. Alltså det händer i så här små mikroskopiska liksom. Men jag har ju definitivt en fallenhet för att vara lite dramatisk liksom. Och det är ju något offrigt i det liksom.
Mm.
Alltså i det att det liksom, att ens självömkan kan poppa upp och det är så himla liksom ineffektiv och tradig grej när man är självömkande liksom. Det kan inte leda till någonting liksom.
Det gör väldigt sällan det.
Ja, exakt. Mm. Men nej, konkreta exempel så här på rak arm. Nej.
Mm.
Nej, inte riktigt.
Du, nu när du är klar med den här pressvändan, du ska tillbaka till New York imorgon, eller?
Mm, okay. Precis.
Mm. Och då återgår du till någon slags... Då ska du försöka ha tråkigt, eller?
Ja, men då ska jag också... fundera mer på det som har varit skönt för mig att vara i New York, att min telefon ringer inte så mycket, jag känner inte så mycket folk där, så jag har väldigt mycket tid att fundera och tänka färdigt tankar liksom.
Mm.
Utan att jag är en extremt lätt distraherad människa och liksom någon sorts svårighet att kanske rikta mitt fokus i längre än så här, 3,5 minut. Men jag får lättare till det där. Jag har lite mer utrymme till mina tankar. Så, att, så jag ska väl fortsätta tänka på vad jag vill.
Har du varit duktig på att ruta in ditt liv nu? Eller är det så du har gjort när du har skrivit? Har du sagt på något så här Jan Gioskt sätt att så här, ja, men jag ska skriva så här mycket? Eller?
Ja, min kompis Simme sa att så här, bestäm dig för att du ska skriva 4 timmar om dagen ny text. Alltså då gjorde jag det.
Ja.
Men inte att det skulle vara mellan vissa klockslag. Så jag testade lite olika. Liksom. Jag insåg också att så här, på morgnarna så blev texten på ett sätt och, skrev jag på eftermiddagarna blev texten blev lite eller jag skrev lite liksom hoppfullare och liksom rikare på eftermiddagarna, så det var mest skrivet på eftermiddagen.
Aha, okay.
Sen har jag också skrivit på kvällar och nätter och många tidigare morgnar också.
Mm. För mig är det ju så, jag romantiserar livet i Amerika så himla mycket just för att eftersom jag är en sån utpräglad morgonmänniska.
Särskilt, du är det.
Ja. Särskilt när man är i Los Angeles, för då har ju alla mejl kommit just när det. Jag vaknar.
Ja, det är grymt.
Jag älskar det.
Mm. Det är en bra grej att vara så långt bak i tiden.
Mm.
Det är alltid ett plus liksom.
Mm.
Man kan göra, någon gång gjorde jag någon sån morgonintervju fast alltså så här, med något morgonradioprogram, fast det var kväll för mig. Jag bara, det här passar, det är en jättebra tid för morgonradio. Mm. Är kvällen. Mm. Plus att jag jobbar i morgon redan idag.
Just det.
Sen när jag vaknar så är redan mitt jobb för den morgonen gjort, för jag gjorde det kvällen innan.
Ja, det är sweet såklart. Ja. Mm. Förra gången så var det en lite svettig grej för dig, var ju att tamburinhärvan inte riktigt var klar.
Men just det.
Och då kunde du inte prata om det, eller du kunde prata om det lite men ändå inte.
Mm.
Löste det sig?
Alltså, ja, i den, ja, jo, det gjorde du väl.
Case liksom. Closed, eller?
Ja, så är det väl. Eller så är det. Tråkigt att det behövde hända.
Mm.
Men jag tror att de flesta som var inblandade i det ändå har liksom gått vidare, gör musik. Det var ju så många bra band indragna i det där, så det tråkigaste av allt var ju att de inte kunde liksom koncentrera sig på att fortsätta göra bra musik, utan på nysta upp i det tråkigaste musiker vet, ekonomi. Liksom. Mm. Men ja, det där är väl löst. Liksom. Det är definitivt grumligt vatten under en liten bro.
Mm. Ja, men, vad skönt då. Mm. Men förlorade du några vänner?
Mm, nej. Nej, det tror jag inte. Det är inte alla som är inblandade i den här man som jag mött sen dess. Liksom. Så att, men nej, det tror jag inte.
Mm.
Det är ingen av de andra som är så här jättenära vänner heller. Så att, men mer många som man tycker om. Jag tycker fortfarande om alla som jag tyckte om innan. Liksom. Mm. Så alltså, med det sagt, så att de från tamburin, de tycker inte om mig och jag kanske inte tycker om dem så jättemycket heller.
Okay. Mm. Att, du pratade tidigare om att du inte skrivit en låt på hur länge som helst.
Alltså, det var ju en liten sanning, modifierad sanning, för jag skrev faktiskt 2 låtar för typ 3 veckor sedan när jag var i Los Angeles.
Okay.
Det var de första 2 jag hade skrivit då sen vi såg sist.
Mm. Var det bra? Blev det bra?
Mm. Alltså det var mest kul att det blev var bra, så att säga. Så det var inget jag skulle släppa imorgon. Okay. Säga. Men det var ju mer sådär att pyssla med det igen och att det faktiskt blir något. Det är väl så här första hållplatsen. Och sen att skulle jag göra något riktigt, riktigt bra så kanske jag hade behövt göra en 6-7 låtar till. Liksom. Så det liksom blev lite varm i kläderna.
Men var du där själv eller? Alltså...
Nej, det är jag en producent.
Okej. Okay. Mm. Och i syfte att börja...
Ja, bara känna på vad är studiomiljö igen och spela in lite.
Mm. Red Bull-studion?
Nej, nu var i hans studio.
Mm. Amerikan?
Han är norsk, men bor i LA.
Right.
Nej, men så jag var i min, liksom, den studion som jag mest har jobbat i här i Stockholm liksom, förra veckan. Hos min kompis Jens, som är en av mina bröder. Och också den som producerade hela min förra platta. Och han spelade upp massa bra beats. Så jag satt där och bara, oh, shit alltså. Inte en låt i det så långt ögat når alltså.
Ja, du har verkligen skrivkamp då?
Alltså, det där kommer ju att gå. Just då hade jag det liksom.
Ja.
Det gäller, alltså, grejen med så här skrivkrampgrejer är att inte liksom etikettera sig själv med liksom superlim, utan försöka vara lite så här, jag lyckades inte skriva något den dagen, men liksom imorgon kanske det går bättre typ.
Du gjorde det inte själv till offer då?
nej precis. Mm. Att göra sig själv till offer i det läget hade varit så här, det är de här beatsen, de är så jäkla dåliga, eller det är, du har hängt belysningen helt fel, eller det är bara för att min telefon ringer som jag inte kan komma. Men så är det ju inte. Alltså, någon...
men hur funkar det då? Får du med dig någonting som du kan gå och lyssna på? Och...
Mm, ja, om jag vill får jag det. Men ofta är det bra att bara höra bitet och direkt gå med sin första instinkt. Liksom. Mm. Vad man känner. Så att ibland kan det där med att ha ett skitfett bit, alltså bygga upp den här skrivkrampsmuren ännu mer, så att man liksom till slut bara... Det blir så heligt som man vågar inte ens börja. Jag tror helt enkelt för min del var det så att jag hade gjort den här låtskrivarprocessen så många gånger, så att jag har så många filter igång när jag ska sätta igång med det, så att jag är helt ofri liksom, och då bara hindrar jag mig själv, så att till slut så vågar jag inte släppa ut någonting ur pennan liksom, istället för att bara det som finns där, bara låta det flöda ut liksom. Det är det man måste göra på något sätt.
Har du testat meditation?
Inte, alltså jag mediterar ibland. För sällan och inte sådär att jag kan någon teknik. Men liksom sitter tyst. Alltså för mig, det blir någon typ av bön. Eller att bara tänka och åberopa vissa tankar. Sådär. Men att sitta tyst och tänka.
2014 när du var här, då var det ju också hela det här 5-12 härvan och kartellen, låten och det där. Mm. Det stormade mycket kring dig det året.
Mm. Ja, det var i slutet av 2013.
Ah, okay.
Som jag fick 5-12-priset och som Svarta duvor kom ut och sådär.
All right.
Mm. Ja, men det stormade kanske lite.
Ja, men sen dess har det varit lite lugnt, eller?
Ja.
Saknar du
stormen? Nej, det kan jag inte säga. Alltså, sånt där bara händer liksom. När det är dags för det att hända, så får man liksom har man tur kommer man ur det med liksom någon sorts som du sa, någon sorts verktyg som man kan använda vidare på vägen. Lite så känner jag väl liksom. Jag försökte ju inte skapa någon sorts nu ska jag jaga den här skandalen. Jag bara längtar efter att bråka med liksom folk som yttrar rasistiska åsikter på Twitter. Alltså det är inget som jag längtar efter, men ibland blir det bara så.
Mm.
Nu har det varit lugnt.
Ja, jag förstår det.
Trä, känner jag lite så.
Ja, men hur var det då när liksom, alltså, för du måste ju ha varit väldigt stressad där. Eller?
Ja, det var ju liksom, det var ju fint att få den utmärkelsen, 5-12-rörelsens pris. Jag fick liksom bra feedback men så här, många som reagerade på så här, bra, tack för att du höll det talet och så vidare. Och sen så var det många som var, du är fullständigt dum i huvudet och du fattar ingenting och liksom. Så det var lite bra, lite dåligt och liksom...
ja.
Jag vet inte vad mer jag ska säga om det än så. Det för mig... Ja. Det var den vägen jag valde då, liksom. Men överhuvudtaget så här, tjafsa med folk på sociala medier är inget som jag tycker är så kul. Det tar ganska mycket energi också.
Mm.
När man väl hamnar i sådana drev, som det heter.
Mm.
Och det här liksom hetska debattklimatet där det liksom ingen lyssnar på varandra. Man kommer ingen vart, man bara... Den som tjafsar högst och mest, och det är bara tröttsamt.
Mm.
Så kan jag slippa det, så slipper jag det.
Mm.
Men samtidigt när jag tror på någonting eller tycker det är viktigt att säga något, så försöker jag göra det. Och då kan man ju hamna i sådana hetska debatter helt enkelt.
Mm.
Så med Twitter kan man alltid stänga av, eller Facebook, och man kan alltid gå ur, men sen kanske man sitter där och stör ihjäl sig på att bara, nu är det nog någon som skriver något rasistiskt här på min Facebook-sida. Nu måste jag gå in och bemöta det. Mm. Så sugs man in i det liksom. Mm.
Och har du varit duktig på att faktiskt stänga av då?
Ja, men det tycker jag. Alltså, vill man så kan man, finns det ju gott om folk och liksom så här, Twitterboxas med när som helst.
Mm.
Det är intressant att jag tyckte det var ganska skrämmande att det var så många nazister på stan i lördags. Och man såg filmer på nazister som stod och hajla på Gamla stans tunnelbaneperrong. Mm. Det är ju dessutom olagligt att hajla. Och de hade också hajlat på Medborgarplatsen. Och ska då få liksom, polisens beskydd trots att de bryter mot lagen.
Mm.
Så skrev jag bara på Twitter att nazister marscherar på våra gator. Typ, punkt, punkt, punkt. Och då blir folk jätteupprörda.
Mm.
Att du tycker så är ett större problem än att nazister demonstrerar. Och vi har faktiskt demokrati i detta landet. Det kanske, liksom, det kanske inte du som, där du kommer ifrån, att man fattar det. Och vi värnar om yttrandefriheten och så vidare.
Mm.
Det är ju... Men det är väldigt viktigt att se oss själva och se vad som händer. För att det, i den liksom aningslösheten, där man inte ifrågasätter något sånt, så är vi inne i ett farligt landskap. Apropå liksom, som du pratade med förintelsen och andra världskriget. Att jag är inte så säker på att våldsam extremism ska omfattas av det demokratiska samhällets beskydd. Jag är ganska säker på att om ISIS ville demonstrera eller liksom någon annan så här våldsgrupp, fast från någon annan kant, skulle demonstrera, att de kanske inte hade fått tillstånd eller det hade mer ifrågasatt.
Mm.
Men det finns en vana och kanske en liksom en aningslöshet kring detta. Det är farligt att inte snacka om det och ifrågasätta det.
Mm, visst.
Men det är ju intressant att den feedbacken var ju i princip enkom det. Att du fattar inte vad demokrati är om du inte fattar detta. Liksom.
Många politiskt insatta människor menar ju att liksom, nu när Trump vann valet så är det liksom en föraning om att det kommer gå jävligt bra för SD i valet 2018. Vad tror du om det?
Jag är inte helt säker på det. För det kan komma sig att liksom, för mig är högerpolitiska politiker, och i den mån de är politiker, Trump är ju den enda, tror jag, att någonsin vinna ett presidentval som inte har innehaft ett politiskt ämbete tidigare. Och det är ju det typ han har vunnit på, att säga, jag är inte alls en politiker och jag ska drain the swamp, som har sagt, liksom, jag ska rota ut allt det här, de här gamla etablerade politikerna. Men sen ser man att alla i hans, men i princip förutom Steve Bannon kanske, är ju så här etablissemangsmänniskor som kommer jobba för honom. Men jag tror liksom att högerpopulismen är en chimär och en rökridå. Det är så att säga billiga förklaringar till komplexa samhällsproblem. Jag menar, för att det är på något sätt Trump åberopar emotionellt i den här, liksom, man tänker sin bild av den klassiska Trump-väljaren, är ju inte konservatism, alltså den konservativa ideologin, utan det är socialism fast för vissa. Och det är det som kallas nationalsocialism. Och det har vi inte glömt, vem som sist var framgångsrik nationalsocialist på ett bredare plan, liksom. Mm. Men det är nog inte det han kommer kunna infria för sina väljare. Så att med det sagt så är ju högerpopulismen och högerpopulistisk politik väldigt tom och väldigt full av lögner och liksom skevheter och grovt språk och liksom en människosyn som jag egentligen inte tror så många människor vill vi vill nog inte leva i det samhället. Så det kan ju bli så att, så att säga, Trumps Amerika blir ett varnande exempel. Lite som Brexit var ett varnande exempel, att många säger bara shit, till och med för britterna själva, till och med för Farage själv, bara vad fan har hänt? Nej, jag hoppar av. Och att det faktiskt, någonstans måste de här högerpolitiska partierna pika och sen så dö ut, liksom att den här tankeströmningen dör ut och så kommer något annat att ta vid, liksom. Precis som att efter nazismens Europa så tog liksom socialdemokratin i Europa över och olika eror där olika tankeströmmar har dominerat, liksom. Så att det kan, alltså det kan man nog inte säga så enkelt, men vi ska inse hur världen ser ut idag, att det liksom Frankrike kan få en högerpopulistisk ledare nästa år. Det kan väl hända i, alltså kanske inte i Tyskland, att de får en, liksom, en president som är högerpopulist. Men man vet aldrig. Efter Brexit och Trump så är liksom all bets are off. Men jag tror inte liksom den här, som man hör någon som Filippinernas president Duterte, den typen av liksom värld vill vi nog inte leva i. Inte ens vi som har... Nej, men han, det är han som säger att man ska döda kriminella. Liksom, så här, utan rätts... Och han säger allt... Han har sagt väldigt, väldigt grova grejer. Liksom, liksom sexistisk, rasistisk... så där. Lite som Trump också. Okay. Jag kan säga lite vad som helst. Och hur grovt, ovårdat, liksom inhumant. Men låt mig göra det.
Men jag tror problemet, om vi håller oss kvar i Sverige, så har jag känslan av att problemet är inte egentligen att Jimmy Åkesson är så jävla, eller Sverigedemokraterna är så himla bra, utan det handlar om att det finns inga andra visionärer.
Men jag tror det handlar om liksom en sorts billig förklaringsmodell. Här kommer liksom ett gäng och säger att de har förklaringen till varför, alltså folk kanske känner att så här, skolorna är i Sverige är mycket sämre än vad de har varit, eller att sjukvården inte funkar som den ska, att deras stad inte funkar som den en gång gjorde.
Finns det inte lika mycket jobb där?
Ja, det finns inte lika mycket jobb. Man är missnöjd med samhället och hur samhället funkar. Och så seglar någon in och säger, ah, men det är på grund av det här. Det är på grund av att vi släpper in alla invandrarna. Så gör man någon sorts tankesprång från att man fick dålig vård sist man var på sjukhuset till att vi kan ju inte ta in alla de här invandrarna, det har vi inte råd med. Men sanningen förhåller man sig inte till. Liksom.
Och sanningen är våra vårdplatser, så att säga.
Sanningen är ju att det beror på många olika saker. Det beror på den liksom, marknadsekonomiska politiken som har förts och det, liksom, hur de etablerade partierna har hanterat och fört sig och liksom på olika reformer som har skett inom sjukvården och man har lagt om den och så vidare. Så att sanningen är väldigt komplex. Så att hoppa till någon sorts billig förklaringsmodell att vi kan ju inte ha invandrare för då kommer inte jag kunna få min höft opererad. Det är liksom inte att vara ett sant landskap. Liksom. Men så att någonstans kanske högerpopulismen måste bevisa sig inkompetent att infria och rädda de här missnöjda människorna. Och i det den gör det så kommer människor överge den ideologin och omfamna något nytt som kanske kan få dem att alla vill ju bara vara lyckliga. Alla människor vill bara vara lyckliga och känna sig säkra och trygga. Så lite oroliga som möjligt.
Ja, och sedda, det är väl det som är hela problematiken i USA. Alltså, det, återigen det här lite grann som vi har ett snack om i Sverige också, att det är liksom ett maktcenter här i Stockholm, men så är det alla andra människor som absolut inte känner sig sedda.
Nej, precis. Alltså det som är skrämmande med då inför vårt eget kommande val om 2 år, det är ju att, och det är ju Trump ett liksom skrikande bevis på, att Trump behövde ju inte förhålla sig till sanningen på samma sätt som Hillary Clinton förväntades göra.
Visst.
Det är som att tyngdlag, om Donald Trump släpper ett äpple så kan det lika bra falla uppåt. Medan som Hillary Clinton gör det så kommer det falla neråt. Mm. För det gör det för politiker och hon är politiker. Och för honom, hade hon sagt hälften av de grejerna han sa så hade hon inte varit, ingen hade röstat på henne liksom. Och lite så är det här också, att sanningen hjälper liksom inte på något sätt.
Nej, visst.
Så jag vet inte, vi har ju inte knäckt koden för hur man liksom desarmerar detta.
Nej.
Och låter oss ha det riktiga samtalet om, vilket måste vara så här, hur kan vi göra så att så många som möjligt i vårt land, i vår värld, kan känna sig så att de har tillgång till lycka, liksom. Tillgång till säkerhet, trygghet, mindre oro, så att säga.
Mm.
För att det här med att vi ska liksom, om vi ska börja bli rädda för, och vi kan inte släppa in dem, men vi kan inte släppa in dem, och det kommer folk som vill ta det vi har, alltså det kommer inte göra oss lyckliga, då är man rädd, och så ju mer man bejakar sin rädsla, desto räddare blir man. Det är liksom inte vägen att gå.
Mm.
Och dessutom lever vi inte i den typen av värld, för att vi lever i en globaliserad värld där något tillverkas i ett land, säljs i ett annat, och liksom du själv åker till ett tredje land för att arbeta, och liksom den rörligheten, det är den världen vi har byggt.
Mm.
Liksom. Jag tror inte vi kan gå tillbaka till det som en gång var. Ja,
ja, någonting i den stilen.
Någonting i den stilen.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera folk att läsa Ta-Nehisi Coates bok Between the World and Me. För den tycker jag är fruktansvärt bra.
Vem tycker att jag ska revärva?
Jag tycker du ska revärva Seinabo Si.
Tack för att du kom igen. Vad mysigt.
Tack själv, Kristoffer.
Jason Diakité. Boken heter En droppe midnatt och finns i bokhandeln. Och hörni, goda nyheter. Revärvet kommer att existera även nästa år. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna. Gott slut och gott nytt, eller hur man nu säger. Puss och kram. Tack som 17. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!